Alltså okunskap är inget försvar. Och det tycker jag också att man måste ta in mer, oavsett om det är mångfald eller kön eller var det, jämställdhet eller vad det nu är. Att man måste verkligen börja prata om så här, kan man svära sig fri från att man inte har gjort någonting för att man inte visste? Eller borde det vara liksom någon sorts av krav på att man faktiskt bör veta vissa saker? Alltså, vi kanske inte ens känner igen vår... När vi särbehandlar, vi kanske inte ens känner igen att det är fel. Alltså, vi kanske har normaliserat för oss själva att blåa linjen, halva blå linjen är helt liksom, etniskt annorlunda än hela resten av Sverige. Liksom.
Ja,
verkligen. Och det blir ju det här som du är inne på, vi och dom-samhället.
Mm.
Och den andra.
Mm.
Det blir väldigt mycket så när man liksom hela tiden så här, sätter rubriker på vad en grupp är. Mm. Vad en grupp gör i relation till en annan grupp. Och jag tror att det är jätteproblematiskt. För det skapar ju verkligen klyftor.
Mm.
Det gör ju så att folk blir rädda. Liksom, om någon säger att den kommer från en förort så är det oftast som folk bara, oj, hur kan du bo där? Och sådana grejer. Det händer ju hela tiden.
Mm. Jo, men visst finns det enorma klyftor i vårt samhälle. Barn i förorterna har inte samma möjligheter som barn i andra områden. Det finns brist på föräldrastöd, brist på förebilder att se upp till, diskriminering, en känsla av att inte riktigt höra till och en brist på politiskt engagemang i de här områdena. Och vad händer när vi matar människor med nidbilder av förorterna? Vilken effekt har det? Det här är något som jag pratar med veckans gäst om och hur hon jobbar med att förändra det. Det är ett avsnitt som ger oss perspektiv och nya kunskaper. Och ett avsnitt om att känna frustration men att inte längre vilja vara en bystander utan agera och faktiskt göra skillnad. Innan vi drar igång avsnittet vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec som gör att vi hela tiden kan utvecklas genom att lyssna till de här intressanta perspektiven. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna, dra upp volymen och spänn öronen. För här kommer ett avsnitt med Madeleine och Pira. Varmt välkommen hit i alla fall.
Tack så mycket.
Madeleine och Pira. Så om klipparen ska ha kvar det där, det var ganska kul. En ganska ny inledning.
Ja, precis.
Som jag hela tiden längtar efter eftersom att jag alltid börjar på samma sätt. Liksom.
Mm-hmm.
Och du kom hit lite stressad, inflåsande. Du var lite sen. Och jag satt här och bara, det är fredag, det är helt lugnt, kom när du kan. Jag försökte lugna dig där. Men nu är du här.
Nu är jag här.
Jättekul.
Jag blev lugn bara jag såg det kaffet du drack. Det kändes som att såhär, lugn liksom.
Ja, jag satt här med telefonen som vanligt och bara väntade. Jag har med massa bra saker. Så det var absolut ingen fara.
Härligt.
Men du, gästerna som kommer hit brukar ju få börja med att presentera sig själva faktiskt. Mm-hmm. Så att jag tänker att vi kastar oss in i det direkt. Så får du berätta, vem är Madeleine?
Ja, alltså jag skulle kunna prata i flera dagar, men jag ska
jag
fatta mig kort.
Jag gillar människor
som
pratar om sig själva, det är bra.
Ja, precis. Nej, men jag kommer ju från en förort till Stockholm som heter Husby.
Mm.
Uppvuxen där och levt mestadels av mitt liv där. Började resa i tidig ålder och upptäckte ganska snart att det var mycket som förändrades. För att jag växte upp i min värld, det är jättebra, så det var tryggt. Man kunde vara påskkärring och klinga på liksom grannarna utan några problem.
Utan
att det blev liksom så här, vad håller du på med?
Uh-huh.
Och skolan var bra, fungerande, föräldrarna fungerade tillsammans.
Mm.
Så att jag har liksom en helt annan bild av den som skiljer sig till mycket från den bilden som många unga växer upp idag med samma område.
Mm.
Och det var just när jag reste som jag började se liksom att det ändrades så. Och det har format mig väldigt mycket.
Mm.
Så att jag har en juridisk bakgrund, men jag har också pluggat master i samhällsentreprenörskap. Och jag har jobbat väldigt många år för förortsfrågor.
Mm.
Liksom. Så det är väl den korta versionen.
Mm, det är den korta versionen. Vi vill ju däremot ha den långa här, känner jag. På något sätt. Nej, men vi kommer ju grotta ner oss i det. Var är det du har rest någonstans?
I England, Frankrike och kortis i New York och i Spanien.
Ja, och så har du också skrivit en bok.
Och så har jag skrivit en bok.
Generation integration.
Precis.
Och där beskriver ju du din uppväxt i Husby, eller hur?
Precis.
Och du kände dig som ett maskrosbarn.
Ja, men visst.
Berätta, varför gjorde du det?
Nu var det ju 10 år sedan som jag skrev den här boken. Mm. Men jag kan tänka mig att man kände sig, i alla fall om den är beskriven i senare delen av boken, när det verkligen börjar bli tuffare.
Mm.
Och man ändå liksom växer upp och hittar massa saker att skapa blommor på. Mm. Och växer upp igen betongen och ändå liksom lyckas blomma ut.
Mm.
Så det är nog så jag har tänkt.
Det är så du har tänkt. För jag vet att när jag liksom läste om den här boken så började du ganska tidig ålder att fundera på att du såg massa saker och potential. Och så ställde du dig liksom frågan, varför har vi det som vi har det på något sätt? Har jag förstått det
ja,
rätt?
Ja, precis. Verkligen.
Vad, när du säger så här, eller när du säger, nu var det jag som sa det, men varför vi har det som vi har det?
Mm.
Vad menar du med det?
Ja, alltså boken, den är ju, ställer ju 4 frågor.
Mm.
Varför situationen är som den är. Vad forskningen säger, vad jag tycker.
Mm.
Och vad kan man göra åt det här? Mm. Och då menar jag, liksom, jag påstår då 2009 började jag tänka så här att vi har gått fel med integrationen.
Mm.
Och varför har vi gått fel med integrationen?
Mm.
Och vad menar jag då egentligen i förhållande till FNs konvention om alla mänskliga, om alla människors lika värde?
Ja.
Att liksom att alla har inte samma livschanser.
Mm.
Och det är tydligt kopplat till adress, det är tydligt kopplat till etnicitet, även kön.
Mm.
Och andra parametrar som man kan se tydligt.
Mm. Kan du berätta, för innan du skrev den här boken så var det i takt med att du, eller i tid med att du var ute och reste, eller hur, som du fick lite olika uppvaknanden?
Mm. Precis, du? Definitivt. Så första resan, det gjorde jag när jag var 19.
Mm.
Då åkte jag till Spanien och i Spanien så ville jag göra ett gospelprojekt.
Ett gospelprojekt?
Ja, som volontär
då. Du gillar att sjunga,
va? Jag gillar att sjunga. Så att jag började det där med att liksom, så här, vad kan jag, för man fick välja ett intresse, gör det i princip, i stort sett.
Mm.
Och då var jag i en ungdomsgård i ett område som heter Fuenlabrada, strax utanför Madrid. Och de kunde inte ett ord engelska och jag kunde inte så mycket spanska.
Nej,
men vi sjöng tillsammans.
Vad häftigt
så, ja, ja. Det var jättecoolt. Men då så skulle jag få låna, eller jag ville låna ett piano.
Mm.
Det här var mitt första liksom, upptäckt om hur vi ser på förutsättningar.
Mm.
För att de tittade på mig när jag frågade, så här, men är det okej, kan vi ha ett piano till kören? Så säger de så här, men Madeleine, pianon det är ju för rika.
Ja.
Och jag blir helt så här, vad snackar de om? Vi har 3 pianon i vår skola i Husby.
Mm.
Och de kallar oss för fattiga.
Mm.
Och då fattade jag att det här med förutsättningar, för det var så mycket skriverier i tidningar och så om hur ska vi använda våra resurser? Vi behöver mer pengar.
Mm.
Och jag tänkte, vi har ju så mycket jämfört med de här eleverna. Som till och med när vi var där så firade de liksom med födelsedag i ett omklädningsrum för att bli på lokaler.
Mm.
Och ändå så lyckades de ge självförtroende och glädje till eleverna.
Mm.
Vilket jag tyckte att man gav mindre till eleverna eller ungdomarna här i Sverige. Så det var ju väl min första upptäckt. Men jag tänkte mycket på liksom så här England. De hade avgifter för studera. Det var inget, det var någonting som vi var väldigt bra med vår infrastruktur, att alla kunde liksom studera var som helst i princip kostnadsfritt.
Ja.
Det var saker som att det fanns väldigt många universitet. Men om du kom från universitet, vi säger på plats 300. Nu överdriver jag.
Mm.
Men då hade du väldigt svåra chanser att ta dig framåt i alla fall.
Mm.
För det var så ojämlika, eller ja, ojämlikhet i nivån på utbildningarna. Och sen så var det ju också det största som förändrade mig. Det var att jag var hela tiden en passiv åskådare i det här.
Mm.
Och bara liksom så här, okej. Och sen så märkte jag liksom att det blev mer drogliberalt i Sverige.
Mm.
Det kunde man se bland ungdomarna. Jag var själv ungdom då, så man hörde hur snacket gick. Från att ha varit liksom tabu. Typ så här, man använder inte hasch eller marijuana eller någonting sådär. Till att folk börjar prata i helt andra termer om det.
det var mer okej.
Liksom. Det var mer okej. Liksom. Mm. Ja, så, och vad heter det? Så jag bara registrerade de här sakerna och noterade att man pratade men man, det hände ingenting. Jag åkte fram och tillbaka samma gång när jag kom tillbaka så var det ännu värre.
Mm.
Och jag kände inte att det var så här, man kunde inte se att det fanns några åtgärder förebyggande.
Mm.
Och det var tydligt att om vi inte skulle göra någonting så skulle det bli mycket, 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 mycket värre. Och särskilt då när jag åkte till Frankrike, och mitt år där. För då var det kravallerna i Frankrike samma år.
Mm. Beskriv gärna.
Ja, det var vad heter det, två ungdomar. Om jag minns rätt så var de två som blev jagade av polisen.
Mm.
Upp på en elramp, elplattform. Och båda dog. Och det blev liksom kravaller i hela Frankrike. Folk brände bilar, kastade stenar. För att det var ofta mycket liksom att ungdomarna kände sig att de blev trakasserade av polisen just. Och jag kunde se så många likheter mellan Frankrike och Sverige. Så jag tänkte, där är bara en tidsfråga innan det kommer hända i Sverige. Och innan det hände, så hann jag, innan vi hade Husbykavallerna 2013, så hade jag åkt till New York då. Och det var där som jag insåg liksom att jag var en del av problemet.
På vilket sätt då?
Ja, igen, det var gospelmusik. Det är musiken som,
det är musiken
frigör
som
de här tankarna.
Ja, musik kan ju ha en sån effekt.
Ja, men precis.
Ja.
Men det här var en... I Harlem så har de en gospelkyrka som heter Abyssinian Church.
Mm.
Och jag frågade liksom, vad kan vi hitta liksom, den bästa? Så blev jag dittagen av mitt sällskap. Och det var en otrolig kyrka. Och jag tänkte, liksom, hur kan det stå kvar här mitt i Harlem? 200 år, så säger de att den har varit här. Jag bara, vem har byggt den här? Och så visar de mig, så här, titta på väggarna, Madeleine, titta på väggarna. Och så är det så här, slavättlingar. Du vet, så här, vit krage, svart liksom, kostym. Och, så här, och jag bara, va? Lägg av nu. Har de byggt det här? Utan de här resurserna som vi har, utan Almi, utan CSN, utan någonting som vi kan få hjälp av när vi har en bra idé. Liksom. Och då tänkte jag, om de kan bygga det utav bara sitt nätverk och tillsammans,
då kan
vi bygga jättemycket i Sverige också.
Mm.
Och då började jag inse att men jag är faktiskt en del av problemet nu eftersom jag är inte med och bidrar till en lösning.
Nej.
Och det var så integration kom till. Att jag kom hem tillbaka till Sverige. Var väldigt mycket en del av statistiken. Jag var liksom ung. Då svart kvinna. Jag var bodde i förorten. Var överkvalificerad. Hade nyss tagit examen. Och jag fick ingen jobb. Och liksom, ekonomin var tajt. Och jag tänkte så här, vad ska jag göra nu? Liksom?
För då hade du gått juridikutbildning.
Ja, då hade jag klart.
Men fick inget jobb.
Fick ingen jobb. Ringde massa byråer. Mm. Alltså mycket för att det var man behöver en svensk examen.
Mm.
Men det finns viss juridik som är liksom internationell.
Mm.
Och det finns andra jobb som du ändå kan ha väldigt stor nytta av en juridisk examen. Och det var liksom jättesvårt att få jobb överhuvudtaget.
Mm. Har du upplevt att du har blivit väldigt diskriminerad på arbetsmarknaden överlag? Och tror att det hänger ihop med någonting med din bakgrund och sådär? Eller är det något du har... reflekterat
då
över.
Tyckte jag det. Alltså, ja. Så här, för då kände jag mig diskriminerad vid den tidpunkten.
Mm.
Men sen så fick jag höra en massa andra historier från folk som hade sökt hur många jobb som helst med olika bakgrunder.
Mm.
Så fick mig att tänka till att så här, jag har faktiskt inte ringt och frågat liksom, varför exakt konkret fick inte jag tjänsten.
Mm.
Så jag tycker att frågan är komplex. För att det skulle kunna vara diskriminering, det skulle kunna vara andra aspekter. De andra kandidaterna kunde ha haft någonting som jag inte hade. Eller alltså det skulle kunna vara så mycket. Liksom. Men det var då. På senare tid har jag inte upplevt mig diskriminerad.
Nej.
I arbetslivet.
Nej, det blev ett sidospår i din story.
Ja,
här, men jag bara hakade på den. Om det var något du hade upplevt. Liksom.
Men däremot så pluggade jag kort på kompletteringsutbildning för jurister med utländsk kompetens.
Mm.
På Göteborgs Handels. Och då var alla där. Samma sits.
Mm.
Och det var folk från hela liksom, världen. Som ingen kom in på arbetsmarknaden.
Nej.
Just då, 2010.
Mm.
Så. Men tiden ändras. Men det kan vara svårt. Liksom.
Mm.
Ja.
Vi går tillbaka till din story. Du hade kommit hem, ja. Du hade kommit hem och kände att du var en del av problemet. För att du kände att du klagade och inte gjorde någonting åt det. Liksom.
Exakt,
det var min uppfattning.
Ja. Exakt, precis. Alltså, man sitter inne på lösningar eller tankar om idéer. Då är man faktiskt, kan man vara en del av lösningen också.
Mm.
Och då skrev jag boken Generation Integration. Där jag tänkte så här, men okej, man måste förstå roten.
Mm.
Förstår man roten så kan man gå framåt. Liksom.
Vad är roten då? Du behöver inte ha en lång föreläsning om.
Nej.
Men det är ändå intressant att höra vad du skriver om det. För det baserar på en del forskning och sådär också.
Ja,
eller hur? Om
rasbiologi
och hela.
Exakt, definitivt. Ja, men det är mycket. Alltså, i essensen så kan man säga liksom att vi har jättemycket fakta.
Mm.
Vi skyller jättemycket ofta på att vi inte vet.
Mm.
Och vi gör samma misstag igen. För vi läser inte på den existerande faktan.
Mm.
Och sen, det är ena aspekten utav det.
Mm.
Och den andra aspekten skulle man kunna säga är att vi vill inte ta ett tur med vår historia.
Mm.
Än idag undervisar man inte så frekvent om rasbiologi.
Mm.
Så att man är inte medveten om sin egen historia.
Mm.
Och då är det svårt att förstå hur man betraktar människor.
Vad är det vi behöver veta om rasbiologi då, tycker du, som är viktigt?
Dels att man har betraktat fattiga, sinneslö, människor med olika bakgrunder som icke-önskvärda.
Mm.
Det förekom ju sterilisering under en väldigt lång tid, för jag tror det var fram till 70-talet.
Mm.
Av många av de här människorna som jag nämnde.
Mm.
För att man ville liksom ha en... Man ville ha en bra... Man tyckte att de inte skulle ha barn helt enkelt. Liksom. Så det, och det är ju fruktansvärt. Och sen så när det gäller Carl von Linné är det många som säger att det hans klassificeringar av homo europeanus, homo africanus och så vidare.
Mm.
Att det har liksom levt vidare, för att man ser att afrikanerna som då klassas längst ner är också längst ner. Och europeerna och germanerna är högst upp på den här rangen.
Mm.
Och då är det typ att vi är inte medvetna om hur det undermedvetet påverkar. Och så det blir som en unconscious bias i att vi liksom, vi tror oss vara helt fördomsfria, men vi har byggt upp ett narrativ som ändå bygger på att människor är olika värda undermedvetet.
Mm. Ja, men alla har ju fördomar. Alltså det är som när folk säger så här, jag ser inte färg eller jag ser inte kön.
Mm.
Man bara, jo, fast det är klart att du gör det.
Mm.
Alltså, jag ser färger, men jag vet att jag gör det.
Ja.
Alltså, på något sätt. Och då, sen måste man ju förhålla sig till det.
Mm.
Eller har jag fel?
Nej, men jag håller med dig.
För det där är det värsta, eller det värsta, men det är ett så konstigt uttryck, tycker jag. För att så alla ska få vara människor och allas lika värde. Man bara, ja, det är klart, men så här, det är ju inte så idag. Det är klart att vi ser färg och kön. Liksom.
Alltså jag tror kanske man skulle kunna formulera det på ett annat sätt.
Mm.
För jag tror att det man menar när man säger så här, jag ser inte färg, jag ser inte kön, det är att man försöker säga, jag tycker att alla är lika värda.
Mm.
I min värld så diskriminerar jag inte, tycker man.
Mm.
Typ så. Men att det som man kanske bör säga är att jag är inte blind för strukturer. Jag är inte blind för att det finns olika förutsättningar.
Nej, men för jag har upplevt att man använder det som ett sätt att säga så här, när man pratar om inkludering och sådär, att man säger jag behandlar alla lika för jag ser inte färg och kön.
Mm.
Då tänker jag att man inte är medveten. Eller förstår du? Det blir min reflektion.
Ja, precis. Och det är också det som jag tror att den här, det jag kom fram till, att man hoppar över en massa steg.
Mm.
Och att det finns ett uttryck, i alla fall i engelskan och även i Sverige, liksom, så att okunskap är inget vet du, försvar.
Nej.
Och det tycker jag också att man måste ta in mer, oavsett om det är mångfald eller kön eller jämställdhet eller vad det nu är.
Mm.
Man måste verkligen börja prata om så här, kan man svära sig fri från att man har, att man inte har gjort någonting för att man inte visste? Eller borde det vara liksom någon sorts av krav på att man faktiskt bör veta vissa saker?
Alltså, och kunskap är ju makt, tänker jag.
Definitivt.
I de här frågorna.
Mm.
Att, alltså, ett otroligt viktigt sätt att förändra.
Mm.
Men är det något mer där kopplat till rasbiologin som du tycker är viktigt liksom, att veta?
Nej, men
för du var inne på Carl von Linné och sen så tog jag över igen.
Nej, men det är ingen fara, det är bra. Men det faktumet att vi inte pratar om det är ju bekymmersamt. För jag tänker liksom att varför pratar vi inte om det?
Nej.
Är det någonting som... det blir väldigt... Alltså hela debatten idag blir väldigt konstig när man hoppar över sitt förflutna och liksom så här beter sig. För att jag tänker så här... Man kan prata om rasism och man kan säga att det är liksom så här, man kan säga att vissa är mer rasistiska än andra. Men fortfarande, det är inte ett rasistiskt uttalat samhälle som har skapat segregation.
Nej.
Det är ett demokratiskt samhälle som främjar alla människors lika värde som har skapat segregation. Och jag tror att man måste ta det liksom med självrannsakan åt alla hållen.
På vilket sätt menar du då? Vill du utveckla det? Alltså att det är ett demokratiskt samhälle som har skapat det?
Ja, men vi i Sverige, vi har ju i grundlagen att vi följer FN-konventionen om alla människors lika värde.
Mm.
Och det är någonting som är, det är en princip, det är liksom det som vi säger är riktigt svenskt också. Mm. Och det skulle ju kunna vara så att det i vår grundlag stod att alla människor inte var lika värda. Att vi hade rasåtskillnad som i USA på 60-talet eller i 80-talet i liksom Sydafrika, apartheid.
Mm.
Då skulle det vara tydligt att så här, okay, men det här är ett land som har diskriminering eller liksom separering. Eller, det är så de arbetar.
Mm.
Nu är det så att vi har liksom en situation där vi har så pass mycket segregation och diskriminering. Men vi är blinda för diskrimineringen och segregationen på ett visst sätt.
Mm.
Och det tror jag, det som bidrar till situationen är just att vi inte ser vår historia.
Ja, det blir problematiskt.
Det blir problematiskt. Vi kanske inte ens känner igen när vi särbehandlar. Vi kanske inte ens känner igen att det är fel.
Nej.
Liksom på det sättet. Vi kanske har normaliserat för oss själva att halva blå linjen är helt liksom etniskt annorlunda än hela resten av Sverige. Liksom.
Ja. Jag tänker att det här är en del av det som har gått fel med integrationen. Eller har jag fel?
Det är det som, exakt.
Det är det som är, för det pratar du också om. Vad helvete var det som gick fel?
Ja.
Och det här är en del av det. Vad är det mer som är?
Alltså grejen är, jag tror att det som är väldigt viktigt är att ett land som Sverige måste ha en fungerande infrastruktur.
Mm.
Det låter så kanske tråkigt att säga det. Men om du inte har skolor som fungerar i hela landet, då kommer det bli ett problem.
Mm.
För jag tror att det är det som har byggt landet. Att, liksom så här, att man har haft den här jämlikheten. Och jag tror att det här är ett symptom på ett mycket större problem. Liksom så här, att landet i sig har liksom... Vi ser ju nu, det är brist på BB-platser.
Mm.
Det finns inte... Under covid vi såg, tog jättelång tid att få vissa liksom... Handsprit ett tag fanns det inte. Alltså, du vet, resurserna finns där, men finns ändå inte tillräckligt för alla. Och äldrevården... Och då pekar det lite på liksom så här, vad är det som inte fungerar? Och hur ska vi få det att funka? Och det är en del av problemet. Att själva infrastrukturen har man inte upphållit på ett bra sätt.
Mm.
För då skapar det också en massa skolor med ungdomar som inte får den utbildningen de behöver.
Mm.
Och i miljöer som är trygga nog att ta hand om dem heller. Och den andra delen är väl själva arbetsmarknaden. Vi har ett system där man rekryterar en i svenskt näringsliv via kontakter.
Mm.
Och man tycker att det är meritokratiskt.
Mm.
Och det har jag så svårt att förstå.
Läste du den här artikeln som någon skrev, vad kommer det ihåg, han hette i Dagens Industri. Han skrev någon debattartikel om meritokratin i Sverige.
Ja.
Och man bara, vänta nu, hur tänkte du nu? Han skrev, meritokratin funkar, kolla på alla Chalmers gubbar som, det funkade jättebra. Det kom också någon sån nyligen, också, en till debattartikel i Dagens Industri där man bara, vi ska inte mäta mångfald.
Exakt.
Läste du den också?
Ja, precis. Det är så mycket så här, vi ska värna meritokratin. Utan det här liberala, att man ska mäta meritokratin. Och andra sidan, hur kan det funka, som jag sagt, när 8 av 10 är liksom rekryterade av vänner? Det är jättekonstigt.
Mm.
Och jag har funderat mycket på det här. Ska man ändra på systemet eller ska man anpassa sig till systemet?
Mm.
Och jag har kommit fram till att om det är så att man rekryterar via nätverk, då måste man vara ännu mer tydlig med det. Om man inte tänker ändra på det. Så, då måste man ju vara ännu mer tydlig med det. Och kanske liksom redan från tidig ålder börja så här fostra barn i hur man kommer in i nätverk.
Mm.
För annars blir det, tror jag, väldigt många som hamnar utanför. Bara på grund av att de inte har ett nätverk.
Alltså, nätverk är ju avgörande men också svårt. Alltså, det är ju också en personlighetsfråga, tänker jag, hur pass bra man är på att bygga nätverk.
Ja, verkligen.
För det är ju inte lätt.
Och, det är helt med.
Och sen har det också sett som en kompetens i alla tider att vara vit medelålders man.
Mm.
Eller hur? Att vara vit man har ju varit, alltså det finns ju forskning som att det är en underförstådd kompetens i sig. Det gör det ju svårare för kvinnor och för människor med annan etnisk bakgrund och funktionsvariation och allt möjligt liksom.
Precis, och det är ju också så att liksom ge ifrån sig makt, eller liksom hur man ska säga, göra plats. För det finns ju bara ett begränsat antal platser just nu.
Mm.
Och det blir också den frågan, liksom, vill någon ge upp sin plats för att en annan person ska få den platsen?
Mm.
Eller hur ska vi göra så att alla liksom kommer med på banan?
Jag hade en lunch idag där vi pratade om det här.
Mm.
Att man sitter i en maktposition och vill inte släppa den, och att det är en sån himla stor del av det politiska spelet i näringslivet på något sätt. Vem som sitter på makten. Och det är just, då är det ju jättesvårt att ta sig in. Eller hur?
Det blir snudd på omöjligt.
Det är ju omöjligt. Ah. Alltså att få de här puckorna att flytta på sig på något sätt. Nej men alltså förlåt. Men det är ju det vi behöver. Att folk flyttar på sig.
Precis. Antingen det, eller att någon är väldigt smart och innovativ och förstår hur vi kan få fler att få komma in på något annat sätt.
Mm. Och hur gör vi det då?
Det har jag ingen svar på.
Du har ingen lösning på det?
Jag har ingen lösning på det.
Vi får komma på den universella lösningen. Men, får vi in fler?
Precis, men i boken i alla fall så tror jag ju väldigt mycket på så här, om vi inte kan gå framåt måste vi gå bakåt.
Ja.
För att tycka, och det är ju det som händer nu, om vi tar gig-ekonomin.
Mm.
Liksom, tycka vad man vill om den, men det är ju ett bakåtsteg som är en kraftig ekonomi.
Och på vilket sätt är det ett bakåtsteg?
Eller det är backning från det här tjänstesamhället. Man går tillbaka till att någon ska leverera mat till dig när du kan handla själv. Sådana tjänster har ju försvunnit väldigt mycket. Liksom. Tänk på liksom så här, fabriker som tillverkar kanske mackor eller liksom sådana grejer i större utsträckning. Det har ju liksom minskats väldigt mycket.
Mm.
Medans nu, så det vi ser är jag skulle säga att det man går tillbaka till den industriella tanken liksom, på ett visst sätt.
Mm.
Är du med mig hur jag menar?
Ja, du får utveckla lite till, tror jag.
Ja, alltså de flesta tjänsterna som man blickar framåt mot, det är ju så här, inom IT-sektorn, AI och så vidare.
Mm.
Och nu istället så har vi folk som kanske cyklar med din pizza till din dörr.
Mm.
Och det här är, tycker jag, för mig, det är en tillbakagång lite grann. Men det blir en stor ekonomi. Därför att den tjänsten, liksom, det finns fortfarande behov av de tjänsterna.
Mm. Men skapar inte det förutsättningar för fler också då?
Jo, men det tycker jag. Jag personligen tycker det.
Mm.
Men sen vet jag att det är många som tycker att de har dåliga liksom, villkor och så vidare.
Ja, det är ju baksidan.
Och det är ju baksidan. Men samtidigt så tror jag liksom att att inte ha ett jobb i 7 år eller 10 år, det är inte heller acceptabelt.
Mm. Inte ha ett jobb, alltså du menar att man cyklar runt eller?
Nej, jag tänker bara i jämförelse så blir det liksom så här, antingen det eller att du faktiskt kommer in, kan försörja dig och liksom ha en sysselsättning, må bättre.
Mm.
Jag tycker att det är bättre.
Mm.
Det finns ju olika åsikter.
Ja, det är klart. Och det kommer ju alltid finnas, tänker jag.
Mm.
Men som du säger, nackdelen är ju att det är extremt dåliga förutsättningar.
Mm.
Alltså för de som tar de här jobben.
Precis.
Men du skrev din bok. Mm. För nu har vi ju pratat om den lite grann. Mm. Men sen så startade du A Million Minds. Eller hur?
Precis.
Men hur kommer det sig liksom? För du skrev boken och så kände du bara så här, jag måste göra någonting.
Nej, jag skrev boken och så det kom jag fram till att så här, ja, men en väg framåt i samverkan.
Mm.
Och då tänkte jag liksom, som om alla går ihop med sina perspektiv, då kan vi flytta liksom spelplanen framåt på något sätt.
Mm. Och vad gör A Million Minds för någonting?
Vi jobbar väldigt mycket med att nyansera bilden av miljonprogrammet.
Mm.
Vi jobbar med att lyfta fram perspektiv. Och sen så jobbar vi med, mycket med ungdomar. Att ge dem förutsättningar. Mm. Så att alla, eller så att alla ungdomar har jämlika förutsättningar i vårt mål.
Mm. Men vad är problemet med bilden av miljonprogrammet idag då? Tycker du själv?
När vi började, det var innan, strax innan Husbykravallerna.
Mm.
Då upplevde jag att det fanns en stor diskrepans mellan vad man läste i tidningen och vad verkligheten var.
Vad var skillnaden där då? Vad skrev man i tidningen? För det där tycker jag man ser idag också. Alltså jag tittar på partiledardebatten och förlåt. Men,
Nej, men alltså det man såg var ju så här, vi googlade på förorten och då var det så här, brända bilar, getton, misär typ. Och det vi upplevde var liksom så här, vänskap. Vi upplevde bland dem som jag var med mycket med då, liksom andra samhällsentreprenörer och folk omkring och så här. Man upplevde att det var liksom en fin barndom, trygg uppväxt, många i alla fall, inte för alla, kan inte i alla fall, men. Och då blev det så här, det blev en matning av det här negativa som kändes så här, men varför tar ni inte upp någonting alltså, mer nyanserat så att det blir i alla fall liksom en rättvis bild och inte bara en sensationell bild liksom, av förorten.
Ja, för jag tänker hur det måste ju påverka de som bor i förorten också. Alltså, till slut blir det väl någon sorts självuppfyllande profetia på något sätt.
Precis, och det finns de som har forskat på det som säger att det är många som internaliserar bilden. Av mediebilden helt enkelt och som exakt fyller upp självuppfyllande profetia.
Ja, det är precis som vi säger så här, att tjejer är så hemska mot varandra, så det blir också en självuppfyllande profetia, och då är frågan så här, vem som tjänar på det.
Exakt.
Förstår du hur jag menar? Alltså att det är ju en så här, ett vedertaget sätt för de som har makt är ju att trycka ner de som inte har makten eller liksom tala ner dem på något sätt. Precis. Och skapa det här som vi har också internaliserat kvinnohat. Liksom. Det är ju en effekt av strukturen vi lever i.
Verkligen. Och det blir ju det här som du är inne på. Vi och dem samhället. Och den andra. Det blir väldigt mycket så när man liksom hela tiden så här, sätter rubriker på vad en grupp är. Vad en grupp gör i relation till en annan grupp. Och jag tror att det är jätteproblematiskt, för det skapar ju verkligen klyftor. Det gör ju så att folk blir rädda liksom, om någon säger att den kommer från en förort, så är det ofta som folk bara, oj, hur kan du bo där och sådana grejer. Det händer ju hela tiden. Men jag tycker samtidigt att nu idag så har läget förändrats och det har blivit en självuppfyllande profetia.
Att det är tufft.
Det är tufft. Mycket tuffare. Det finns många bra saker fortfarande. Men man måste våga tala. Alltså en nyanserad bild betyder ju att man pratar om hela bilden.
Liksom. Och vad är hela bilden då?
Nej, men du har ungdomar som är jätteduktiga. Som är verkligen framtiden. Du har fina föräldrar. Du har många bra skolor också. Du har en blandning av allt det. Och sen så har du skjutningar. Du har mord. Du har ungdomar som inte kan gå till skolan för att de blir rekryterade och som inte har, det finns inget skyddsnät i Sverige.
Nej.
Det finns ingen som ser till att säkerställa att ungdomar inte dras in i en kriminalitet.
Hur gör vi det på bästa sätt då, tycker du?
Där tror jag att det är samverkan. Verkligen. Alltså så här, mellan föräldrar, väktare, polisen, skolan, kanske till och med butikerna. Att man tillsammans har ett bra öga för vad som sker i i närområdet.
Och det finns inte idag.
Jag har inte sett det.
Nej. Hur skapar man det då? Alltså så här, det är ju svårt. Nu ställer jag de svåra frågorna här. Nu ska du lösa alla världens problem.
Ja,
nej,
precis. Tack.
Varsågod, inga problem.
Precis. Nej, men jag tänker mig att man måste ju, alltså det är ju bara för de grupperna att samverka ytterligare. Det finns ju vissa samverkan. Men att jag tror att det måste ske kanske mer systematiskt. Mer översyn på, eller insyn på, det jag ser framför mig, det är elever som kanske befinner sig i en butik. Och man ser att de är omringade av äldre. Och här finns det ju, i den situationen, då är det alltså bara väldigt kort från en skola. Och den lilla biten, där måste det finnas liksom någon typ av skydd. Och där brister det. Och det måste man kunna hitta en lösning för. Som jag är helt övertygad om. inte behöver vara rocket science, utan jag faktiskt kan vara enklare än vad man tror.
Ja, precis.
Ja.
Men typ trygghetsvakter som går runt, jag vet inte.
Ja, och som har liksom kontakt med de andra grupperna, skolan och lärarna och föräldrarna och så.
Men finns liksom förutsättningarna i skolan där ute att liksom prata om de här sakerna och på något sätt, förstår du? För någonstans där måste man ju börja också. Alltså det handlar ju om att sätta på något sätt grunden för så här, hur beter man sig? Eller förstår du?
Jag? Jag är helt övertygad om, och det här säger jag utan att vara helt hundra på det, men jag är helt övertygad om att de pratar om väldigt mycket säkert också om gängkriminalitet och så vidare. Men jag har också hört historier om liksom så här, elever som har sagt till mig att så här, jag vill ta mig ur, och det här är 15-åringar vi pratar om. Men det går inte. Gänget är starkare liksom.
Ja.
Och då tror jag att, för det som man också måste nog se det som är också att det här är organiserad brottslighet till viss del. Och inte liksom bara, till viss del måste man ha grannsamverkan på någon sorts form. Men till viss del måste man också liksom förstå hur allvarligt det är liksom.
Ja, det är ju barn som dör liksom. Ja. Det är ju jättetragiskt.
Ja.
Men A Million Minds, ni är en tankesmedja, är det rätt ord? Eller?
Vi är mer av en do-tank än en think-tank. Vi jobbar ju mer liksom att vi tar fram lösningar. Så vi har till exempel tagit fram en satsning som heter Dream Challenge. Och där jobbar vi med motivationsstärkande satsning. Där eleverna får tävla i framtidsplanering tillsammans med näringslivet.
Ja, för det här var en fråga från min sponsor Exitec. För ni pratar ju mycket om att så, få ungdomar att drömma. Och hur man kan vara en del av det. Och det här är en del av det. Att liksom framtidsplanera med näringslivet.
Precis.
Ni har fått någon typ av samverkan där.
Ja, exakt.
Hur funkar det?
Nej, men vi har sponsorer som är med. Och de är då coacher. Så vi utbildar dem en liten utbildning i hur de ska liksom försöka få eleverna att öppna upp sig och våga drömma. Och sen så har vi ett 4-veckors program. Där vi är i skolorna och där de jobbar på en framtidsplan tillsammans med liksom lite så här, hur de kan tänka smart med pengar. Lite visualisering, lite olika delar som de får göra. Och sen ska de skriva en plan som är så bra att den ska vara genomförbar.
Ja.
Så vår nuvarande ordförande Sara, hon gick ju programmet i Husbygårdsskolan. Och hennes plan var just att bli civilingenjör inom bygg. Och idag så går hon sin masters i civilingenjör inom bygg.
Grymt.
Ja, och det hennes plan var ju liksom så. Så det var därför hon gick vidare. Och det är det vi försöker lära dem. Och tanken är ju liksom så här, om de har verktygen som är oberoende av vilka föräldrar man har, eller vilken adress man bor på, eller vilken skola man går i. Då har de någon slags av egen makt där. Att de kan påverka sin egen framtid. Om vi sätter det i ett sammanhang som är på riktigt med näringslivet, då betyder det att det ger mer motivation, inre motivation, för att det liksom inte är bara liksom en fiktiv övning, utan den känns. Och också i och med att den är individuell, det är inte så att vi kommer säga så här, men gud, drömmer du om att bli det här yrket? Det är ju alldeles för låga liksom, mål. Eller det här är ju alldeles för högt. Det kan du ju inte aldrig uppnå. Utan vi är alltid så här, okej, men vad den väljer, bespesa upp hur du ska komma dit. Och så jobbar vi mot det målet i de här 4 veckorna. Och tanken är att, liksom, att komma in, ge hopp, framtidstro, verktyg och sammanhang för vad skolan är viktig för. Och sen att det ska leva vidare.
Men borde inte det här ha en stor effekt på gängkriminaliteten, alltså kriminaliteten överlag? Eller har ni sett någon sån trend?
Det enda jag vet är att många elever, vi gjorde ju en undersökning och vi såg att det var en hel del elever som har gått vidare till gymnasiet. Men jag tror samtidigt att om man är fångad i ett gäng, och det här jag pratar med, för jag menar samverkan hela tiden, då måste det ju vara fler aktörer som samverkar samtidigt. För att det här kommer inte få ut det ur ett gäng. Det kan, i vissa fall har det hänt att jag har träffat på någon elev. Som till exempel, vi hade en elev som ville bli rånare i en skola.
Det var hans, men var det verkligen det? Eller var det ett sätt att hävda sig, eller förstår
Nej,
du?
Nej, det var verkligen det.
Han ville bli rånare. Mm.
Ja, det var som han tyckte liksom. Så då var det flera som liksom räknade på hur mycket kommer du tjäna som rånare, hur kommer du ha för livsstil och så vidare.
Mm.
Och så kom de fram till något helt annat, och sen efter det, efter den starten, så kom han, jag tror han kom tvåa i tävlingen.
Mm.
Och sen så hade vi lite kontakt för något år sedan. Och då hade han fortsatt och ville nu bli socionom.
Mm.
Så att jag tror att det kan ha bra effekt.
Mm.
Men om du inte har, om det är beroende på hur din egen situation ser ut. Vissa som verkligen är liksom för djupt i det.
Mm.
De behöver ju, det är en professionell liksom hjälp mot gängbrottslighet som de behöver.
Ja, då är det ju fara för livet, tänker jag. Alltså om man lämnar.
Precis.
Eller jag tänker att det är så det är. Eller är det mina?
Det kan definitivt vara.
Ja. För anledningen att jag sa det var att jag tänker att framtidstro på något sätt gör att man vill lämna den situationen man är i.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Precis.
Men man kanske tappar den en del när man är en del av den där.
Det är inte så enkelt att lämna. För att jag har ju hört om ungdomar som får stryk för att de inte har lämnat en påse med liksom narkotika till alltså, de blir, dras ju in i det.
Mm.
Så att de börjar med att de kanske får godis, de får massa saker.
Mm.
Och sen så tänker de så här, det här är min vän. Och då kanske de är 11 år.
Mm. Det börjar kanske så yngre, tidigt liksom. Alltså.
Ah, ja. Och sen så typ en dag så vänder sig den här då äldre personen emot dem.
Mm.
Och säger, nej men nu ska du ta fram det här. Du ska med det här paketet, jag vill att du ska lämna det i centrum till den här mannen.
Mm.
Och gör du inte det, då blir det liksom så här psykologiskt hot.
Mm.
Du har ju fått massa grejer, nu är du skyldig med det här, du ska göra det här. Gör du inte det här får du liksom stryk.
Det är lite som att leva i en våldsam relation.
Ja, alltså, men precis. Ja. Exakt. Fast man är barn, liksom. Mm. Så att det är jätte... Jag är ju faktiskt besviken på det svenska samhället här. Att man fortfarande låter så unga barn. För vi har ju barnkonventionen.
Mm.
Att man låter barnen inte få ett skyddsnät.
Mm.
Så de får inget skyddsnät. Varför då?
Nej, det kan man ju undra.
Ja.
Det finns ingenting, eller liksom...
Inte vad jag vet. Alltså, det är liksom det är massa hål i skyddsnätet där.
Mm. Vad beror det på? Det vet ju inte du såklart.
Mm.
Vi pratar så mycket om att vi vill... Men det pratade de ju också om i partiledardebatten. Att liksom sätta in förebyggande åtgärder.
Mm.
Alltså det hjälper ju inte bara att höja straffen.
Nej.
Eller vad tänker du om det? Att liksom det...
Nej, men det finns ju inget bevis för att det funkar.
Nej.
Sen kan jag tycka att man kan vara tuffare mot brottslighet.
Mm.
Och se det som brottslighet och inte se det som så här små pojkbussträck. Liksom.
Nej.
För att tyvärr så det blir en otrygghet för hela samhällen.
Mm.
Och det blir livsfarligt att vittna. Det kan man ju glömma. Jag såg nu... Stefan Löfven tyckte jag sa för 2 år sedan, 1 år sedan att han lätt skulle vittna om han behövde det i en sån situation.
Mm.
Jag bara tänkte, hur verklighetsfrånvänd?
Ja, men det är ju lätt att säga när man sitter där.
Ja.
Alltså, det är ju så lätt att vara privilegierad och säga att det inte är så jäkla svårt att vara oprivilegierad. Alltså, för att man fattar ju inte det. Alltså, tänker jag. Eller... Men alltså, nej men tyvärr är ju verkligheten så.
Ja.
Att man, är man privilegierad så reflekterar man inte så mycket över det.
Ja.
Eller hur?
Alltså det vet jag inte.
Nej.
Men det kan säkert vara så.
Mm. Men ser du att, är det mest pojkar som är med i? Vet du någon statistik över det?
Det har jag ingen aning om. Alltså just gängkriminalitet är ju, vi jobbar ju faktiskt mest förebyggande.
Mm.
Vi jobbar mest i skolorna, men jag vet inte alls hur mycket det är liksom fördelningen. Men de jag har träffat som har sagt någonting, det har varit killar.
Mm.
Och man märker att det finns grupperingar bland killarna.
Mm.
Sen är vi där för kort för att se liksom hur mycket interaktion det är mellan killarna och tjejerna i de situationerna.
Här kommer ju machokulturen in väldigt mycket, tänker jag. Att man ska vara tuff och stark och liksom bete sig på ett visst sätt bara för att man är pojke. Liksom.
Ja.
Det finns väl i alla... Alltså de könsnormerna lever ju i alla kulturer. Definitivt. Bara att de är mer extrema i vissa än andra.
Definitivt. Och jag tror också att det som är väldigt konstigt är att de finns där redan när de är så små.
Mm. Ja, men det är klart.
Ja.
Alltså det börjar ju när de är bebisar. Alltså, på någon, nej men det gör ju det. Här lek med en blå bil. Alltså då har vi redan satt barn i fack.
Jo. Ja, när vi hade en SYV som sa att börja när de är, sa hon, 6 år.
Mm.
För redan i trean tror jag, då syns det liksom de här köns... Typ att tjejer säger så här, men jag kan inte bli det för det är inte vad jag kan bli liksom.
Ja.
Och killar också är inne på att de redan lärt sig.
Mm.
Så det ligger nog mycket i vad du säger.
Mm. Men du vet, jag vet att du också föreläser en del om hur vi skapar en värld som vi vill leva i, eller hur?
Mm.
Vad är det för värld du vill leva i?
Nej, men för mig räcker det om alla har samma förutsättningar.
Ja. Det räcker.
Det räcker.
Det låter enkelt.
Det är inte svårare än så.
Alla ska ha samma förutsättningar bara. Nej, men det är ju något som jag jobbar för också. Att alla ska ha samma förutsättningar oavsett kön, etnisk bakgrund.
Mm.
Hur gör vi det då?
Alltså rent konkret, om man verkligen vill det, om vi utgår från att man vill det, så tror jag att man måste jobba i olika ändar.
Mm.
Så till exempel, nu när det gäller om att ha mångfald, så vad ungdomarna kan bli rent i statistiken. Så sist när vi kollade på statistik från SCB så var det många, eller bland de vanligaste yrkena var pizzabagare, busschaufför, någon var doktorand och sen var det mycket den typen av jobb.
Mm.
Men vi hör ju vad eleverna drömmer om.
Mm.
Och de ser ju liksom så här, ja men det är inte möjligt för att alla runt omkring mig kan inte bli det här.
Mm.
Och jag tror att om man ska skapa förutsättningarna, då kan det inte, det måste vara en hel kedja.
Mm.
Det kan inte stanna vid att man liksom så här ger hopp.
Mm.
Och sen så här, när verkligheten kommer, när man kommer ut i verkligheten så är det, tar det en massa glastak hela tiden. Mm. Utan det måste man jobba ihop. Och där tror jag näringslivet har ett jättestort ansvar. Mm.
100%.
Ja.
Vi började ju prata om det där lite grann. Mm. Men hur kan näringslivet ta sig det, alltså ansvaret? Eller ta det ansvaret på bästa sätt, tror du då?
Ja, det finns ju mycket liksom som kommer in nu. Jag vet att det är vissa som har börjat med blinda rekryteringar.
Mm.
Och jag är lite kluven till det faktiskt. Mm. Men det är bättre än inget, tycker jag.
Mm.
För jag tycker att det liksom signalerar att vi inte accepterar varandra som människor.
Mm.
Det är därför.
Att vi inte kan förbise våra fördomar.
Vi kan inte förbise det. Vi måste blunda för att kunna göra det.
Mm.
Och jag undrar hur det blir sen i praktiken. Mm. Även när man har kommit över förbi den där.
Mm.
Men jag tror ändå att det kanske är ett nödvändigt steg. Det vet jag inte. Och sen så när jag tittar på, om man tittar på USA och så vidare. Så här, jämlikhetsdata och så vidare. Det kan ju vara nödvändigt att vi mäter liksom, så att vi får ett grepp om hur det faktiskt ser ut när det gäller hur vi rekryterar, hur vi diskriminerar och så vidare. För att som det är nu så är det mycket som är svävande i luften.
Ja, för när det kommer till kön så här, då mäter vi och då ser vi ju så här. Ja, men vi ser att kvinnor blir diskriminerade.
Mm.
Vi ser att kvinnor... Men den blir ju inte synlig liksom om vi inte mäter.
Exakt.
Så det blir ju problematiskt.
Ja.
Tänker jag.
Precis.
Och sen så gled ju vi in på ett samtal, du och jag, om det här med att jobba med mångfald. Vi började ha ett intressant samtal. Jag vet inte om du har börjat smälta det som jag sa. För att jag är fortfarande inne på spåret att man ska separera liksom kön ifrån etnisk bakgrund eller funktionsvariation, sexuell läggning och så vidare. Just andra det. Minoritetsgrupper. I och med att kvinnor inte är en minoritet. Alltså vi är 50% av befolkningen. Ah. Och att det är helt andra strukturer på något sätt som man måste bearbeta med andra minoriteter. Jag tycker att det blir så himla stort begrepp på något sätt. Uh-huh. Att strukturerna är olika beroende på vilken liksom, utsatt, diskriminerad grupp du jobbar med. Liksom.
Uh-huh.
Förstår
men,
du?
Men är det så?
Alltså jag tänker att det är så.
Ja.
Men jag kan ha fel. Jag håller på att utforska det just nu.
Mm-mm.
Hur det, för det var som det exemplet som jag drog för dig, att om hela Sverige, om hälften av Sveriges befolkning var funktionsnedsatta, då hade vi ju inte behövt tänka på att ta bort trösklar eller sätta in rullstolsramper på våra företag. Det gör ju att när man liksom jobbar med den gruppen, då måste man ju ta hänsyn till helt andra strukturer än vad du behöver göra med kön, till exempel.
Fast å andra sidan så tänker jag liksom så här, att det var ungefär 100 år sedan, ganska exakt, som kvinnor fick rösträtt i Sverige. Ja.
Mm.
Och den kampen är väldigt lik många andra kamper.
Mm.
Eller, ja. Och det tänker jag liksom, jag tror att det är det som gör att jag tänker att det kanske inte behöver separeras, för att det är samma kamp.
Mm.
Det är bara en annan grupp.
Mm.
Och vissa grupper har kommit lite längre. Andra grupper har mycket mer kvar.
Mm.
Att gå, liksom, längre kvar att gå. Och jag tänker faktiskt på en intressant sak, är att när man tar rösträtten, så det var ju någonting som man kämpade för. Men i förorten så är det 40% i vissa håll som röstar.
Mm.
40%.
Det är inte mycket.
Det är inte alls mycket. Och där är det liksom så här, vad hände med den här att vi kämpade för rösträtten?
Mm.
Och vad heter det? Jag tror ju att det blir en ny sån kamp egentligen.
Om vad då tänker du att de ska?
Om att fler måste rösta.
Ja. Varför gör de inte det? Vet inte. Jag ställer massa frågor här som du antagligen inte kan svara på. Men alltså det är så pass lågt liksom röstantal ute i förorterna.
Precis.
Vet man vad det beror
jo,
på?
Jo, men alltså det finns ju forskning alltså, som har gjorts. Bland annat regeringen har forskat på det.
Mm.
Allt ifrån till hur man förhåller sig till kunskap.
Mm.
Om valet, att vissa inte följer med språkliga brister inför bristningar.
Mm.
Till att man faktiskt inte känner att valet är för en själv.
Nej.
Man känner inte sig som målgruppen. Och vissa har varit väldigt aktiva, men de har inte fått något gehör. Och framförallt, det som min egna tes är ju, titta på samhället. Liksom så här. Blir det bättre i skolorna? Vi har pratat om det i 20-30 år. Varför inte? Och vem ska man lägga sin röst på så att det blir bättre?
Mm.
Liksom så här. Jag tror att politikerna har mycket att visa för att folk ska få deras förtroende.
Mm. Och det där tycker jag är så svårt, för att det här med politik och sådär, nu är inte det här en politisk podd, men politiken är på något sätt avgörande för att vi liksom ska skapa ett bättre samhälle som är jämlikt.
Mm.
Och ändå så är det så socialt accepterat i Sverige att inte kunna något om politik.
Mm.
Jag vet inte om du har tänkt på det, så när man ställer frågan om det, så är det många, och jag har själv varit den som bara, men gud, jag kan ingenting om politik.
Mm.
Och det har liksom varit okej. Okay. Det är ingen som bara, fast vänta nu, då kanske du ska läsa på.
Just det.
Alltså, förstår du? Det är ingen som har sagt, utan då är alla så här, åh nej, okej. Okay. Och så det är så vanligt.
Ja.
Och det är ju problematiskt.
Det är tänker jätteproblematiskt.
Jag. För då kan man inte göra grundade val.
Ja.
Då man säger, jag gillar den här partiledaren. Liksom. Eller förstår du? Nej, men alltså, det har ju blivit lite så.
Ja.
Det är ju superproblematiskt.
Det är synd, för det är liksom, demokratin är ju definitivt typ, är ju urholkad eller liksom så här, i fara, eller vad man ska säga.
Mm.
Och vet man inte vad man röstar på, då är det verkligen illa ute.
Men jag tänker, hur får man upp ett röstengagemang då ute i förorterna? För de är ju superviktiga röster.
Ja, jag tror att man måste börja se den gruppen som viktig.
Mm.
Till att börja med, det är första steget.
Mm. Och du tänker att man inte gör det, att det då gör att de skiter i vilket?
Nej. Alltså det är, jag ska ge ett tydligt exempel. När man pratar om förorten, då pratar man ju inte till väljaren i Husby.
Nej.
Det är ju till väljaren i Bromma då.
Mm.
Och då kanske man säger så här, ja, men
nu blev Bromma någon sån här.
Men då blir det ju så här, ja, men vi ska ta hårdare tag. Vi ska se till att de slutar gå på bidrag. Man har ju, vi ska göra så att de, liksom. Det är inte liksom, vi ska inkludera er.
Nej.
Vi ska se till att alla här i Sverige ska jobba, för vi tycker att det är viktigt att vi alla är med och bidrar för vår gemensamma ekonomi.
Mm.
Det är inte den typen av retorik, utan det är en helt annan retorik.
Mm.
Nu ska vi rensa upp här i Sverige. Liksom.
Mm.
Och jag tror att folk hör ju det här mer än, i större utsträckning än vad man tror. Och känner bara en stor alienation kring det.
Ja, då blir det ju också en segregering.
Mm.
Som den här partiledardebatten, som en timme debatten, den som var på TV4 tittade jag på.
Mm.
Där liksom en timme handlar om hur ska vi hantera gängkriminaliteten och de där ute i förorten.
Exakt.
Och det är ju jättestigmatiserande, eller jättesegregerande.
Otroligt.
Hur pratar vi mer? Eller förstår du vad jag menar? För att jag ser det ju som en otroligt viktig, alltså framförallt i liksom det politiska landskap vi lever just nu, att få förorten och de som bor där involverade i politiken, att de röstar.
Alltså jag tror att det som blir väldigt tydligt är att eftersom man eller i alla fall jag tänker så att om man gör en kalkylerad riskbedömning, att så här, om vi tar, vi säger, vi får 80% att rösta. Det är någonstans där är siffran. Och då räcker det med om vi får 30% blir utfallet positivt för oss. Eller 20 eller 10 eller vad det nu än är. Liksom, så här. Och sen så är resten bortfall. När den känslan blir tydlig, det är då det är jättesvårt att liksom så här, engagera alla. För att du stöter bort vissa för att få de där andra. Och de andra kanske är fler än de där färre. Men nu är ju svenskarna liksom 20% liksom utländsk bakgrund. Det är ganska mycket folk. Och det är det jag tror att, liksom att jag tror att många går fel när man räknar bort den gruppen. Och sen kommer det sista sekund och säger så här: ja, men vi ska göra så att det blir bättre mat i skolmåltiden eller någonting sånt.
Ja, det är supersvåra frågor. Och vi har runnit ut med tid här.
Okej.
Ja, nu har vi spelat in i en timme, vet du.
Det gick fort.
Tiden går fort när man har roligt. Är det något du känner att vi har missat nu som du vill lyfta?
Nej, jag tror att vi har fått med...
Du kommer knappt ihåg vad vi har pratat om.
Det mesta. Nej, men jag tänkte bara på... Du frågade mig lite om så här, jämställdhet utifrån... som för mig själv, liksom. Och jag tänkte lite på det där. Två väldigt korta saker, liksom. Det är att jag tycker att i alla fall min resa så har jag märkt i alla fall att det är många kvinnor som lyfter upp andra kvinnor. Och som visar vägen. Liksom så här, äldre som är så här, okej, men... I det där rummet, då ska man göra så. I den där kommunikationen så är det så här. Och det har jag tyckt har varit väldigt positivt och känt att det här, den här medvetenheten om att det är svårt, den är väldigt tydlig.
Vad bra att du känner så, det gillar jag.
Ja. Och sen det andra är bara att jag vet ju att när det gäller samhällsentreprenörskap så vet jag att det är snedfördelat. Så att det är ju många fler män som får resurserna än vad det är kvinnor. Men det är ingenting jag reflekterar över så här. Men man är ändå liksom medveten om att det är sådana saker som jag, apropå jämställdhet då.
Ja, Jämställdhetsmyndigheten släppte ju en rapport nu om ekonomisk jämställdhet. Som visar ju att det är så att bidrag går till män. Alltså kvinnor får mycket mindre del av kakan. Vi har ju typ i kronor, alltså i pengar har en backat i ekonomisk jämställdhet. Och det har typ inte hänt något på 5 år. Och det är ju tragiskt. Och de som också har drabbats hårdast är ju kvinnor med utländsk bakgrund. Av när det kommer till inkomst, arbetsbeläggning och så vidare.
Ja.
Det är ju jättetragiskt.
Det
är... Och det är ju inte en värld vi vill leva i.
Nej, det är den, om alla bara fick det jämlika förutsättningar.
Ja, precis.
Så skulle inte det här...
Då skulle inte det, nej, men då skulle inte det hända. Och därför gillar jag också det du säger om att kunskap är... För att har vi inte kunskap så blir vi blinda på något sätt. Det är ju lite som, ursäkta mig, men många män som bara, det här är inget problem när det kommer till jämställdhet. Men nu ska bara prata kön. För att de kan inte. De vet inte.
Men också, de känner inte ägarskap.
Men det finns vissa män som gör det. Inte alla män, inte, som vi säger.
Ja, precis. Vissa män, absolut. Ja.
Nej, och du sa också en sak, och det är en fråga som har blivit väldigt viktig för mig på senaste tiden, är just intersektionalitet. Och det pratas otroligt mycket om vit feminism, och jag är ju vit feminist, men jag försöker på något sätt bredda mina egna perspektiv. Vad är din upplevelse av det? Vit feminism och...
Den var svår.
Ja. Den är svår.
Nej, men visst, det är så här, alla har olika förutsättningar. Så det blir extra påtagligt för vissa grupper då, som ställs mot varandra. Men det är därför som när vi pratar intersektionalitet så tänker jag så här, att jag själv kommer från, min mamma har gjort en klassresa neråt. Och jag har gjort en klassresa uppåt, säger man. Tror jag, jag vet inte. Men vad jag vill komma med det är att om jag först kände mig diskriminerad när jag kom från mina resor.
Mm.
Och inte fick de här jobben. Och bara kände att så här, gud, jag är längst ner i kedjan.
Mm.
Så känner jag nu, 20 år senare, typ, eller ja, vad det blir, 10-13, då blir det som att om jag jämför mig själv och vissa människor som inte har samma bakgrund, inte har samma akademisk bakgrund, inte har samma nätverk och så vidare, så blir den frågan mycket mer komplex.
Mm.
För jag är fortfarande liksom svart, afrikansk och kvinna.
Mm.
Men jag har samlat på andra attribut, så att det blir liksom...
Men det är privilegier man kan köpa sig till på något sätt.
Man kan få det. Men också att det blir också inom förorten blir det ju olika grupperingar.
Mm.
Det finns de som är, och nu tar inte jag politisk ställning så, men det finns de som är kanske mer, ja, men vi säger att man har en mer vänsterinställning.
Mm.
Och kommer du då att börja prata om mer liberala värderingar, då blir det en krock där också.
Mm.
Så jag tycker det är väldigt komplext att se det i bara liksom så här vit och liksom...
Det är det som gör det här så himla svårt. Det är så svårt att navigera i den här världen. Och så kommer klassfrågan in. Och så
exakt.
Det är supersvårt. Jag lär mig något nytt varje dag, känner jag.
Så är det. Samt för mig också. Ja.
Och med det tänker jag, för nu har jag lärt mig massor med nytt. Så med det tänker jag att vi säger tack till dig för att du har varit här.
Tack så mycket för att du fick komma.
Och tack till alla er som lyssnat på veckans viktiga avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden så att ni inte missar alla spännande avsnitt som kommer framöver. Och om ni känner för det, så ge också även gärna podden det betyg ni tycker att den förtjänar. Men jag hoppas att ni får en fantastisk vecka, och sen så kommer jag ju checka in med er på onsdag, precis som vanligt.